Hej! Vad härligt att få komma hit. Tack för inbjudan. Jag jobbar ju som regionledare då för LP-verksamheten som ni som församling är väl bekanta med här. Och ett av mina uppdrag är att åka runt till församlingarna som jobbar med LP-verksamhet och inspirera. Och igår var jag som sagt, vi var och spelade teater uppe i Hör och berättade vår berättelse om vår familjehem och vägen ur ett missbruk. Sen så skulle jag till Landskrona och sova över här till idag. Och då svängde jag förbi den här kyrkan för att se om det var öppet. Och när jag kommer förbi här så är flaggorna uppe och det är tänt i lokalen. Och det är så härligt när en kyrka får vara öppen. Och då har vi Lilian och Tage som leder en samling här med människor. Och jag var här för att inspirera, tänkte jag. Men jag fick så mycket inspiration av er och det som jag fick möta och vara med om. Och de människorna som var här. Fantastiskt fint. Och då känner jag, ja, det är därför jag gör det här jobbet. Och få vara med om det här är otroligt. För 5 år sedan så hade det varit otänkbart att jag skulle jobba med det här. Men vi tog hand om en pojke som hade just missbruksproblem. En 18-årig kille som hade suttit inlåst på ett SIS-hem i 2 år. På tok för länge. Och den killen höll på att gå under där. Men en farbror, ja, en man i 80-årsåldern, hade känt att han hade omsorg för den här pojken. Och ringde runt bland alla sina vänner och bekanta och ringde oss också. Och han fick hamna hos oss. Så nu kan vi berätta en berättelse om den här pojken. Hur det omöjliga blev möjligt. Och jag har fått mig en sån utbildning på det sättet. Så nu har jag möjlighet att använda det i LP-verksamhetens. Ni känner ju till mycket om LP-verksamheten. Men det som jag märker när jag kom in är att det är mycket nytt som händer. Man vill vara med där samhället är idag. Och idag är det mycket ensamma människor. Det är mycket ensamhet som vi behöver möta som kyrkor och församlingar. Och jag vet i Malmö var jag med på ett möte som politikerna hade kallat till. Och de sa, vi behöver er som är alla kyrkor. Vi behöver pingstvänner men vi behöver alla andra kyrkor också. Ni behöver steppa in för ni behövs. Vi klarar inte det här som samhälle. Så kanske poletten har fallit ner i en del kommuner i alla fall. Och jag tror de kommer göra det fler. Och då behöver vi vara många. Och vet ni vad? Ni behöver vara många här också. Ni behöver förstärkning tror jag. Så det ska vi be för. Att det är många. För det var ett antal personer. Och vet ni vad? Varje person som kommer hit de behöver en människa att möta. För man hinner inte med alla själv på en kväll. Det är också härligt. Vad vi jobbar med nu är ju familjehem för vuxna har vi börjat med LP-verksamheten. Och jag tänker att det är sånt som någon människa kanske vaknar för. Det här är något för oss. Och det är när man står där på fängelset, man har avtjänat ett fängelsestraff på ett par år kanske. Och så ska man komma ut i verkligheten igen. Vem är det som väntar på mig? Det är inte säkert att familjen och släkten finns kvar. Kanske någon väntar och då är det oftast inte bra personer. Det kanske är det gamla gänget eller gamla vänner som man får söka upp. För man behöver ha någon sorts vänskap som tar hand om en. Då har vi startat upp familjehemsverksamhet. Så ett familjehem kan finnas i några månader. Och där man har ett rum över där den människan kan få bo ett tag. Och det ska vara en kristen familj som har en församlingsanhörighet där man kan ta med den personen, där den kan få lära känna många, många personer. Så det är en av sakerna. Och avhopparverksamhet är också en av de sakerna som vi jobbar med. Att få de här unga grabbarna att lämna sina gäng. För det är många som vill det, men det är inte lätt. Och då behöver vi ha det här nätverket där vi kan hitta platser i landet där man kan få flytta ett tag. Och hitta ny vänskap och ny församlingsgemenskap. Och det här känner ni till mycket av det här. Jag har tagit med mig lite lappar om det är någon som känner, nej men jag ger ju ingenting just nu till LP-verksamheten. Jag vill gärna vara en månadsgivare. Då kan man få skriva på en lapp om ni har fått det, eller så ligger det där nere. Och vill man ge, perfekt, jag ser att det sträcks upp lappar. Och det kan vara en gåva för ett tillfälle, eller att skriva på sig så att vi vet att ja, men varje månad här kommer in pengar. För det behöver vi. Och jag tänkte bara lägga på, ja, ni har fått på det, ni är fantastiska där uppe. Då får vi bara en liten kort film, så har ni lite grann om det som vi jobbar med just nu och möta några av de människorna.
Mörkret växer. Missbruk, psykisk ohälsa, ensamhet, våld. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som var nära att kunna gå förlorad.
Jag kommer från ett destruktivt liv.
Jag ville bli helt smärtfri.
Mitt missbruk spårade ur väldigt fort, gjorde det.
Häkten, behandlingshem.
Jag tog alla droger som jag kom över, alla sorter.
Det krävs inte mycket för någon att tappa hoppet. Men det finns en annan väg, en väg till ett nytt liv.
Så jag visste inte hur jag skulle klara mig ur det. Liksom.
Jag behövde hitta ett nytt sätt att leva och tänka på.
Jag beslutade mig för att kämpa.
LP-verksamheten möter människor där de är. I missbruk, i ångest, i kampen för sitt liv.
Jag fick verkligen tid på mig att reda ut mitt liv.
Sen fick jag komma på ett behandlingshem, LP, uppe i Örebro.
På över 80 platser i Sverige arbetar vi för förändring. Vi bedriver familjehemarbete, behandlingshem, avhopparverksamhet, stöd för unga och kvinnor i utsatthet. Och alltid med hjärtat i mötet.
Det här att jobba med människor är så otroligt häftigt.
Du ser den här förvandlingen och ögonen börjar lysa igen.
Ja, men LP är en fantastisk gemenskap och det har gett mig mitt liv tillbaka, ska jag säga.
Bibeln stämmer. Det träffar så rätt i hjärtat.
Genom samtal, stöd och uthållig kärlek hjälper LP människor att hitta hem. Hjälpkassan ser till att den akuta nöden inte ignoreras. LP Grow ger unga kraft att våga tro på framtiden. Och i vårt påverkansarbete lyfter vi varje dag röster som är värda att höras.
Den dagen förändrade mitt liv.
Det känns som två skilda personer. Det är en så radikal förändring.
Backspegeln är liten och framrutan är stor.
Klarar jag av det så klarar du av det.
Livet är fantastiskt. Alla sätt. Och all ära åt Jesus.
Det finns en andra chans för alla människor.
Ingen är för långt bort. Ingen är bortglömd. Varje liv är värt att rädda.
Man kunde inte ana att vi kunde hantera livet så här bra som det var.
Man kommer igen. Det är bara så.
Vi behöver vara fler. Fler som sträcker ut en hand. Fler som tror på en förändring.
Lite av arbetet, och det är spännande. Jag som är ganska ny då inom LP-verksamheten har ju nu fått träffa många av de här människorna. De blir lätt några som är på en bild, vad finns de människorna? Men att få jobba som jag gör nu är otroligt. När man är med i en församling så får man se lite underverk här och var. Men när man är med i LP-verksamheten i många olika städer så får man ju möta så mycket varje vecka. Och det är en välsignelse. Ja, lapparna kan ni skriva på under tiden och sen ska ni bara lämna dem här så kan jag hämta dem sen ifall det är någon som vill skriva på. Men jag tänkte dela lite ord med er idag och tänkte bara berätta först att jag kommer från Karlskrona. Jag tycker om att röra mig lite grann så att jag löser mig lite här. Jag kommer från Karlskrona, gift med Paula. Vi har fem barn. Två stycken av dem är bonusbarn som vi har varit familjehem åt. Och tre pojkar i våra biologiska. Och min utbildning och Gud har skickat ut mig i livet att jobba inte i kyrkor utan på andra platser. Mycket som lärare och mycket som dramapedagog som är mitt yrke. Så jag har fått jobba mycket med kreativa saker. Vilket är roligt. Men för två år sedan så kallade han hem mig. Eller kallade mig och sa nu vill jag att du ska jobba i församling. Så då fick jag en anställning i Pingstkyrkan i Karlskrona. och jobbade där. Och sen så har jag nu fått förtroende att jobba här. Ja, jag tänkte säga att om ni vill dags till 31. Det kanske är någon av er också som vill göra det. 8, 26 till 31. Det kommer snart. En liten introduktion först. Ja, jag funderar på vilka generationer som finns här. Jag är ju född på 60-talet, 68. Och jag, när jag växte upp så var det inne med superhjältar. Ni vet de som har lite magiska krafter sådär, och slåss ofta för det goda. Och då fanns det serietidningar på den tiden. Och jag hade en superhjälte som var min favorit. Och det var Spindelmannen, eller Spider-Man. Känner ni igen Spindelmannen allihopa? Ja, det är många som nickar i alla fall. Det har jag uppe på också. Bra. För jag funderat efteråt, och nu när jag skulle predika här så kom det upp för mig. Varför gillade jag Spindelmannen? Jo, för Spindelmannen, han var lite av en vanlig människa som hade drabbats av väldigt mycket jobbiga saker i livet. Hans föräldrar hade blivit dödade. Och han hade senare fått en sorts kraft. Och han slogs hela tiden mellan, ska jag göra det onda eller goda? Ska jag göra vad som är rätt? Ska jag hjälpa människor? Och det kände jag igen mig som kristen. För det kristna har varit med mig hela livet. Och det är alltid en kamp där. Att följa Gud och följa Guds röst. Och så hade ju, jag tyckte ju att Superman, Stålmannen, han hade ju sådana krafter så han var ju omöjlig att besegra. Jag kunde inte känna igen mig i det. För jag kände mig som en vanlig sårbar människa. Men Spindelmannen var också som en människa. Och han hade en superkraft. Och det var den här, han hade flera, men han hade den här spindelkänslan. Och det var den jag kände igen mig. För spindelkänslan påminner om den helige ande. Den där hjälparen som Jesus pratar om. Som talar till oss på olika sätt. Som kan vara med och göra oss trygga och frimodiga. Och många andra saker. Men också som kan ge oss en signal. För ni vet, Spindelmannen, han kan vara mitt uppe i någonting. Och så får han en spindelkänsla. Vänta, nu händer det någonting där borta. Jag behöver vara där. Och så ger han sig av. Så tar han sina nät och så hoppar han mellan hustaken. Och jag känner, likadan vill jag vara. Fast inte som en superhjälte. Jag vill vara det för Jesus. Så jag kommer faktiskt använda ordet spindelkänsla idag. Och så får ni översätta det själva till att det är den heliga ande jag pratar om. Det är hjälparen. Jag är uppvuxen i Karlskrona. Och Pingstkyrkan där. Men när det var slut med ungdomssamlingar eller kyrkan var slut, då gick jag upp till huvudgatan i Karlskrona. Den heter Ronnebygatan. Och på 80-talet så var det år efter år efter år Sveriges farligaste gata. För det var så mycket våld på den gatan. Det var så mycket droger och det var så mycket ondska helt enkelt. Den platsen älskade jag att vara på. Det blev som ett litet andra hem. Och jag, det var nog en blandning av saker, men jag fick möta människor där. Och människor som var påverkade, kanske berusade. Plötsligt så mötte jag mina klasskamrater som aldrig vågade prata med mig i skolan. På stan vågade de göra det. Och plötsligt så öppnade de upp sig och de började fråga om min tro. Så på Ronnebygatan, som var den här farliga platsen, kände jag också att det här är en bra mötesplats för människor. Här vill jag vara. Var det farligt för mig? Ja, på något sätt så lärde jag mig där. Hur kan jag hantera människor för att det inte ska bli farligt? Hur kan jag orientera mig där? Men det blev farligt en gång, för då skulle jag gå till busshållplatsen och åka hem. Jag hade en pappa som sa, om du inte är hemma när sista bussen har gått, då åker jag och hämtar dig. Du kan alltid bli hämtad. Så jag kunde alltid hitta en telefonkiosk som låg på den tiden och ringa pappa. Men det här var innan sista bussen hade gått. Jag skulle gå ner förbi Håglands park, bort till busstationen. Då kommer det ur skuggorna, ur träden, tre personer som rusar fram. Och jag har ingen chans. De kastar sig mot mig och ska precis slå mig. Då träder en fjärde person fram, som jag inte heller har sett innan. Så säger han, stopp! precis innan första slaget ska gå, så säger han: rör inte honom, han är från pingstkyrkan. Och det blev min räddning den gången. Gud använde pingstkyrkan och det namnet för att rädda mig i den situationen. Och bakgrunden var att vi hade kaffelördag i pingstkyrkan. Vi hade lördagarna öppna för alla ungdomar och vi kunde samla 200-300 ungdomar varje lördag. Och vi hade musik och vittnesbörd och så. Kungsmarken-gänget som skulle anfalla mig var bland de farligaste i Karlskrona. De oprovocerat kastade sig över människor. Den gruppen, de var också välkomna i vår kyrka. Vi hade mött dem med kärlek, vilket gjorde att de hade fått en väldigt, tror jag, kärlek tillbaka, men också en respekt. Så man rör inte pingstvänner. För de ser med oss på oss med kärlek. Det var en liten bakgrund, för nu tänkte jag prata om min spindelkänsla, den heliga ande, som jag har velat lyssna på mycket. Och när jag var där någonstans, vet inte, 18, 19 någonstans kanske, så sa jag till Gud en kväll, jag tror att jag hade varit i kyrkan, jag sa till honom: ikväll, skicka mig vad du vill. Jag är beredd att göra vad som helst för dig nu, Gud. Bara skicka mig vad som helst. Och Gud säger: gå till Ronnebygatan. Ja visst, det var inga problem för mig. Jag brukade vara på Ronnebygatan. Men så säger han: du ska gå bort till hörnet Ronnebygatan, Drottninggatan. Och då blev jag lite tveksam, för det är lite utkanten. Där finns det inga människor som rör sig. Det är lite osäkert. Folk är på väg hem när de är kanske på dåligt humör och sådär. Det är lite mer osäker plats. Och dessutom så händer det inte så mycket där. Men okej, jag går dit. Så jag ställde mig ner och väntade. Och så sa jag: vad ska jag göra nu när jag är här? Ja, säger spindelkänslan. Du ska få... ge den första personen du möter, den första personen som kommer förbi, ska du ge din tröja. Jaha, tänkte jag, det är väl någon som fryser här då. Och så tittar jag ner på min tröja. Och då ser jag att den tröjan jag har på mig idag, den har min mamma stickat. Hon hade hållit på i ett halvår med den här tröjan. För jag hade bett henne göra mönster. Och sen här blev det fel. Hon hade fått göra om det. Hon hade köpt garnnystan och allting för att det skulle stämma. Dagen innan var den här tröjan färdig. Det var första gången jag hade den på mig. Och jag var så stolt över mammas tröja. Så jag blev så här: nej men, alltså varför ska jag ge den tröjan, Gud? Jag kan ge dem jackan. Jag kan ge vad som helst. Jag kan köpa en tröja. Men varför måste jag ge den tröjan? För det kommer ju min mamma blir ledsen också. Och jag med. Ja. Och det blev en kamp. Det blev en kamp för mig. Jag ville inte det. Men så tänkte jag, vad hade jag sagt? Jag hade sagt till Gud: jag gör vad som helst för dig. Och sen är jag inte ens beredd att ge min tröja. Fattar ni vad snabbt det kan gå till att man bara yeah, tills man bara nej. Men jag lärde mig någonting. Det som det slutade var att jag stod där och väntade på att ändå ge den här tröjan. Jag hade bestämt mig. Jag stod och väntade och det kom ingen människa. Till sist säger Gud så här: vad ska jag göra? Ska jag bara vänta här? Kommer någon? Nej, du kan gå hem nu, sa Gud. Jag ville bara se om du var beredd att ge den där tröjan. Men behåll den, för den gillar ju du så mycket. Ja, så jag fick gå hem med den tröjan. Det var ingen som behövde den kvällen. För jag förstod att Gud testar mig lite här. Och jag lärde mig det. Att har jag lovat Gud att jag kommer göra någonting för Gud, då får jag också hålla det. Och att Gud behöver ibland saker som, eller andra människor behöver saker som vi kanske själva tycker om, men vi behöver lämna ifrån oss ibland någonting för någon annan människa, för att någon annan människa ska få möta Gud kanske. Och jag märkte också att när vi gör saker för Gud, så är det inte säkert att det bara kostar mig något. Det kanske kostar mina anhöriga något, de jag lever med. Så det är bra att ha en bra relation med sina anhöriga. Men det kan också få kosta de som man lever med. Och det vet de, ni som har varit missionärer i något land, att det kostar på. Nu kan ni slå på apostlagärningarna. För nu ska vi läsa om Filippos. Ja, nu ska vi se. Det kan vara så att det är olika text, men jag läser från min text här. En ängel från Herren sa till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Som var en mäktig hovevnuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna göra det om inte någon vägleder mig? Svarade mannen. Och så bad han Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Tack Jesus för att du är med den här stunden vi ska ha tillsammans och fördjupa oss i det här ordet och de här tankarna. Tack för att du talar till oss denna förmiddag på olika sätt. Men du har någonting att säga till var och en. Så jag ber att vi ska få vara öppna till det som du har att säga till just mig den här gudstjänsten idag, Jesus. Amen. Ja, vem... Vi möter någon som heter Filippos här. Och vi måste bara kolla, vem är Filippos? Filippos är en av de 7 utvalda i Jerusalem. Han var utvald för att han hade gott anseende och var fylld av andlig vishet. Och för att han var det så fick han förtroendet att dela ut mat till de allra fattigaste. De som inte hade mat för dagen. Så han jobbade mycket med de utslagna och fattiga i Jerusalem. Det hade han gjort. Sen började förföljelse av de kristna. Stefanos blev dödad och de kristna förföljda. Då gav han sig ut, Filippos, liksom många andra. Men han gav sig ut till Samarien för att predika och berätta om Jesus, helt enkelt. Det var Stefanos. Och... vad var det för läge just då när han fick höra den här andens röst att gå ut till gas den här vägen? Jo, läget var så att när han började prata om Jesus så började människor att tro. De började omvända sina liv till Jesus och det blev en stor, stor väckelse på den här platsen. Och folk ville också låta sig döpas. Så att en stor väckelse händer. Det är så mycket som händer så att de behöver förstärkning. Och det här sprider sig upp till Jerusalem. Så 2 personer skickas ner från Jerusalem för att hjälpa till. För man vill också be för att den heliga ande ska komma till folket här i Samarien. Och vet ni vem man skickar? Det här är inte vilka som helst man skickar. Det är 2 av Jesu apostlar, lärjungar. Det är Petrus och Johannes. Ja, bra. Bra att du nickar. För ibland säger man fel ord och då är det så skönt att man får bekräftelse. De skickas ner för att hjälpa till alla människor som blir frälsta. Jag tänker, vilken fantastisk situation att få vara med om. Va? Det är ju det vi har längtat efter och längtar efter. Att det bara ska hända att människor får bli frälsta och komma till våra kyrkor och börja tro på Gud och vända sig. Och då är den här retfulla rösten som vi lyssnar på. Vi ska ju lyssna på den heliga ande. Den här spindelrösten, eller spindelkänslan som plötsligt säger till Stefanos: när alla de har kommit, allt detta händer, gå ut till den öde platsen, den ligger öde. Det händer ingenting där. Och då tänkte jag att vi ska tänka på vilka hinder som kan ibland stoppa oss och begränsa oss. För jag tror att ni sitter med den här rösten, ni hör den heliga ande säga ibland saker, men så känner man, nej men inte ska jag, inte kan jag, nej men tänk om det drabbar någon. Det finns olika hinder. Och jag tänkte bara nämna några som jag tänkte på vad det gäller Filippos. När han var i den här situationen så tänker jag att ett hinder för att gå ut på den öde vägen, det är ju att ja, men det är ju så härligt att vara här. Allting händer ju här. Det vill man inte lämna. En andra sak är att han behövs på platsen. Det är ju han som har dragit igång den här väckelsen. Han har berättat för människor börja tro. Han är viktig där, skulle jag kunna tänka mig att han känner. Hade det varit jag också och hade varit i hans läge, så känner man, eller som man är som människa, man har gjort något väldigt bra. Alltså det är skönt att få lite cred för det. Att någon säger, oh vad bra att du drog igång den här väckelsen. Oj, 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 vad bra att du har gjort det här. För så är vi som människor, vi tycker det är skönt att få lite klapp i ryggen ibland. Och jag tänker också på ett annat hinder som han skulle kunna ha. Det är att han hade bett vännerna komma från Jerusalem. Och nu hade de kommit för att hjälpa honom. Och då är det inte så kul att säga till dem, sorry grabbar, vad kul att ni kom, jag måste sticka. Och så frågar de, vad ska du sticka för någonstans? Jag ska ner till vägen där mot Gaza. Ja, vad händer där? Nej, det händer ingenting. Det är tomt. Vem har sagt det? Ja, men det är helig ande. Det är inte så lätt att säga emot andra kristna vänner ibland. För att man har fått med dem för saker. Och så ska man själv ge sig av, för Gud har en annan plan nu. Och sen den sista tänkte jag också på tryggheten. Alltså vad trygga vi är. Det är så tryggt i våra kyrkor. Vi är så trygga där vi är. Och det är tufft att vara där ute på den osäkra vägen. Men vet vad det är för rövare som ligger där och väntar på nästa förbiresande. Det är osäkert. Så det är många hinder för oss som kan stoppa oss från att lyssna på den känslan. Och så när han väl kommer ut där. Han väl kommer ut på den öde vägen. Och så kommer det, ni känner ju igen parallellen till min Ronnebygata här. Det är tomt där liksom. Men för Filippos så händer det så här att här kommer ju en i en vagn. Och då tänker jag, Filippos som är van att jobba med de mest utsatta människorna. Han är van att jobba i jorden, i myllan på något sätt. Här kommer det någonting helt annorlunda än vad Filippos är. Mycket främmande man. Här kommer en utlänning. Han kommer från ett annat land. Han har ett annat utseende. Han åker i en säkert vacker vagn, för han var en av de mäktigaste i Etiopien. Han hade hand om själva skattkammaren. Märklig person att möta för Filippos. Jag tänker också på att den här personen kommer ju då från ett socialt annat sammanhang. Säkert från ett annat kulturellt sammanhang också. Och den här var ju också en eunuck. Och vad var en eunuck? Ja, de var ju ofta kastrerade. Ja. Vilket innebär att det kanske var så att han hade kastrerat som litet, att han hade en ljus röst. Kanske hade fått ett feminint sätt. Och det tänker jag också för Filippos. Plötsligt att möta någon som har, vad vi idag kanske skulle säga, HBTQ-personlighet. Det måste också varit väldigt märkligt för Filippos. Han har nog aldrig mött en sån människa. En man som kanske luktar doft, eller doftar gott av parfymer som han aldrig har känt. Det är en annan sak som också slår mig läsa, att eunucken hade också hand om den andliga vägledningen i landet. Och det var ingen kristen vägledning. Det var ingen judisk vägledning. Det var annan religion som rådde där. Så här har vi en på många sätt annorlunda människa för honom att möta. Och då tänker jag, vad är det han gör för någonting, Filippos? Vad är det första han gör när han kommer dit? Och den här mannen kommer. Han har ju redan fått budskap om att gå dit, men nu lyssnar han igen. Vad säger känslan? Vad säger den helige ande? Jo, gå till vagnen och håll dig nära. Och det tycker jag är så skönt. Det var gott. Vi hade, nu blir det en bipassage, men vi hade ett samtal här igår om det här. Att ibland är det svårt att följa vad Gud vill. Och ibland så vill man så mycket. Jag ville så mycket när jag var ung. Så ibland så kände jag, där ska jag prata med någon. Och så kastade jag mig över dem som att de var ett villebråd som jag skulle ta ner. Lite som David och det här lejonet. Men Gud säger inte att vi behöver övervinna de här personerna. För Gud har redan det i sin hand. Och här är det så fint att se att Filippos behöver inte göra det. Han behöver bara göra en enda sak. gå och håll dig nära den här personen. Och genom att han går och håller sig nära den här hovmannen så får han på ett sätt lära känna den här personen. Och hovmannen kanske blir lite rädd först när det går någon närhet, men han märker att det här är ju ingen farlig person. Och när de har gått där i varandras närhet ett tag, vi vet inte hur länge, förstår, för han hör ju, här är ju någon som letar efter sanningen, han läser ju Guds ord. Han frågar, förstår du vad du läser? Och han säger, nej, hur skulle jag kunna göra det? Det är omöjligt. Och här är vi ganska snart efter att Jesus har dött och det som vi tror att står i den här versen som Filippos sedan berättar om. Och då så ber ju den här mannen Filippos, hoppa upp i min vagn. Hoppa upp i vagn. Och så åker de tillsammans i hovmannens vagn. Och den har talat till mig mycket. Att få åka i någon annans vagn en bit på vägen. Vad viktigt det är. Här gav det dem möjlighet att få prata. Fördjupa sig i Guds ord. Att åka i någon annans vagn. Och så slår det mig att jag, men också min församling hemma i Karlskrona, vi har ibland gjort det motsatta, måste jag säga. Vi har haft vår vagn. Och vill du vara med på tåget till himlen, då ska du komma till vår vagn. Och ibland har det gått bra, som ungdomarna på 80-talet. Då kom de till kyrkan. Då kom de till vår vagn. Vi fick möta dem där. Men ofta har det varit tomma perioder där de har inte hittat vägen till vår vagn. Och det är mycket krävt att komma in i vårt sammanhang. För vi är lite speciella. Vi har våra regler och tankar och idéer. Och sätt att vara på. Kanske inte se ut som dem. Så ibland så kanske vi behöver följa någon annan i någon annans vagn. Och jag tänker det som, om vi pratar om hinder, så det som hindrar mig, det är ju ofta det. Vad ska andra tänka? Vad ska andra tro ifall jag är med den personen? Ifall jag åker med den vagnen? Och jag tänker på Filippos så här att nu var det inte så många människor där och det kanske var tur för han behövde inte tänka så mycket så. Men det är ändå så, nej men ska jag åka med den här? Det är ju en helt annan kulturell, social kontext. En annan andlighet som den här personen står för. En annan sexualitet som han inte alls känner igen. Här var mycket som var främmande för Filippos. Men han lyssnar på Gud och han är ju utkallad där så han vågar göra det. Och då tänker jag på vad många gånger Jesus gjorde just den här saken. Han följde med andra. Han följde med på fester. Han följde med de här personerna. Han mötte kvinnor. Han mötte de här människorna som inte var ansedda i samhället. Han var aldrig rädd för hur det skulle se ut. För han brydde sig om den människan han mötte. En efter en. Och därför tänker jag, vi behöver få hoppa upp i andras vagnar. Och våga göra det. Och jag tänker då, jag bara gör en parallell, för det här var mycket tal till er som har en tro som Filippo, som har den här lyssningen på den helige ande. Men för dig som sitter här, som kanske sitter i den här vagnen, man är lite annorlunda, man är lite märklig. Man känner inte att man är hemma kanske i ett kristet sammanhang eller i samhället överhuvudtaget. Man är fel eller man har gått fel i sin ensamhet eller vilsenhet eller på droger eller vad det nu kan vara för något. Vet du vad? Det finns människor som vill möta dig. Och det finns framförallt en Gud som vill möta dig. Så när det kommer någon, bjud in dem i din vagn. Och berätta om ditt liv. Berätta vad du behöver. Och det var fantastiskt att se hur vi igår fick be med människor som behövde här på den här platsen. Det är det bästa som kan hända. Känner du att ja, men jag förstår ju inte riktigt det här med kristendomen och Jesus och allt detta. Det här är främmande för mig. Det gör ingenting. Den här mannen, han visste inte heller så mycket som satt i den här vagnen. Men han fick prata med någon. Så sök upp, fråga någon. Och när konsekvenserna av det här för den här mannen, när han fick prata med någon, det var att han bestämde sig direkt, men den här Jesus vill jag följa. Jag vill låta döpa mig. Så kör han förbi ett vattendrag. Så säger han, kan jag inte döpa mig direkt? Han blir jätteivrig. Och Filippo säger, ja, det kan du. Jag kan döpa det här. Och så får han vara med om ett omvandlande. Så vilken konsekvens av att Sakaios lyssnade på sin spindeltjänst. Vilken konsekvens det fick för den här mannen. Hans liv fick bli omvandlat. Och tänker man vidare konsekvenser så är det svårt att tänka annat. För ni som känner till den historiska kristendomen så vet vi att Etiopien, där växte kristendomen väldigt snabbt och blev väldigt stor. Och långt innan romarriket omvände sig till att bli kristet rike så var Etiopien det. Och jag undrar om inte den här hovmannen hade någonting med i det här spelet att göra. Jag tror det. Och tänker vi så är det ju wow. Tänk vad Filippos fick vara med om. Och jag tror inte att Filippos hade varit med i den här berättelsen som vi nu idag kan läsa om det var för den här väckelsen. För väckelsen hände överallt. Men just den här berättelsen har de valt att ha med i Bibeln av någon anledning. Det hände många andra saker. Men det här var på något sätt viktigt att lyfta fram Filippos. Att han lyssnade på den heliga ande och vad som hände. Och det som händer när Filippos har döpt honom, det tycker jag också är skönt. För ibland är vi sådär, jag tänker på er som jobbar, nu pekar jag på er som jobbar med LP-verksamheten. Alltså ibland så möter man människor som behöver väldigt mycket. Så man känner, orkar jag en människa till som jag ska hjälpa? Orkar jag den också och den med? Och ibland räcker det med att vi möter dem vid ett tillfälle så får då Gud göra resten också. För Gud är ju med. Och när han behövde inte följa med den här hovmannen till Jerusalem eller tillbaka till Etiopien. Han behövde inte följa honom resten av livet. De möttes under en liten kort stund. Sen så gjorde Gud så. Han ryckte bort. Filippos står det faktiskt. Han förflyttade honom i tid, plats och rum till en helt annan plats. Och det händer inte ofta. Även i Bibeln så är det inte så ofta att det får hända människor. Men följer vi Guds röst, för nu behövdes Filippos. Någon som lyssnar behövs någon annanstans. Jag tänker att jag hade denna vecka möjlighet att få en annan person i min vagn eller i min lilla Skoda. Vi fick åka några timmar tillsammans och det var ett sånt möte som var fantastiskt. Det här var en människa som har levt ett helt annorlunda liv än vad jag har gjort. Det blev galet med ett barn som togs ifrån som han inte får träffa mer. En relation som kraschade vilket gjorde att det blev en djup, gissar jag på depression, ett djupt stadium av lidande. Där den människan ville avsluta sitt liv. Och allting var förberett och klart. Och det var bara att avsluta det. Men precis, och den här personen har klippt alla kontakter med familj, med alla. Det är inte längre någon som kan riktigt nå fram till honom, berättar han. Men i det läget så ringer någon avlägsen person. Precis i läget när det är dags för honom att avsluta sitt liv. Då ringer någon och säger, eller bara kolla, hur är läget? Och förstår att det inte är så bra, kommer över för att hjälpa honom. Och då tänkte jag så här, det här är spindelkänslan. Det är någon som har haft spindelkänslan. Eller den heliga ande som har lyssnat på den. Så sa jag, vad hände då? Jo, den här personen kom hem till mig. För hon förstod att det här var allvarligt. Men så sa han att det hon gjorde var att hon sa att du behöver leva vidare. Och så erbjöd hon mig Mariana. Så vi rökte på tillsammans och jag gick in i ett rus och sen så själv dövade jag mina känslor i 10 års tid och under den tiden förlorade jag vårdnaden om min son. Jag isolerade mig, levde ensam och det var enda som höll mig uppe var drogerna som dämpade mina känslor. Och då slår det mig så här att den dagen när han var på väg att avsluta sitt liv. Det måste ha funnits, vi måste ha funnits där. Det måste ha funnits kristna människor. Men vad var de när den heliga ande sa, ring den här personen. Du behöver ringa nu. Det var ingen som gjorde det. Vad hände då? Jag vet inte om Gud ibland får göra så. Jag får vända mig till någon annan som bara har ett litet öppet öra. Han skickar en annan person som inte hade, som kunde rädda livet på honom, men hon kunde inte erbjuda Jesus och hoppet och tron på livet. Vilket gjorde att det ledde till en annan sorts avgrund. Jag frågade honom, är du glad för att hon räddade livet på dig, eller är du arg på henne för att hon ledde in dig på något annat? Ja, sa han, ja, det blev ett långt lidande, men jag måste ändå tacka henne för att hon räddade livet på mig. Annars hade inte jag varit kvar. Och då hade mina föräldrar förlorat en son. Min son hade förlorat en pappa. Men jag tänkte, den här drabbade mig och tänkte att vi måste bara gå på den här känslan. Även om jag, vad kan jag göra imorgon? Jag är för trött nu. Och avslutningsvis, du berättar om vår son som han nu gör att jag jobbar här. För han har utbildat mig hur man möter den som har missbruksproblem. Den resan, vet ni vad? Jag står inte här och berättar om det här att vi ska lyssna på den helige andes röst för att jag är bra på det. Utan kanske för att jag har märkt att jag är dålig på det. För den dagen den här mannen, eller mannen Bengt, ringde till oss och sa, kan ni ta hand om den här killen? Han håller på att dö på det här hemmet. Och det drabbade mig sådant, för då sa vi nej. Vi sa, vi orkar inte nu. Och det var verkligen inte läge. Vi var inte där. Så vi sa nej. Du hittar säkert någon annan. Och tack Gud för att Bengt kom tillbaka. För han hittar ingen annan. Så han var envis och sa, jag tror att ni ska göra det här. Och vi sa nej en gång till. Kan ni förstå? Det är så hemskt. Den här killen hade inte levt idag om vi hade sagt nej. Men Bengt kommer till och med en tredje gång. Och då tänker jag så här. Sluta, ni som är lite så här som jag kan vara. Att man, ja men jag har ju redan frågat. Nej, gör det igen. För när vi känner att vi ska göra det. Fortsätt. Fortsätt och kom. För när han kom tredje gången, då hade vi börjat prata med Gud på riktigt. Och vet du vad? Jag hade sagt till Gud, sluta, stoppa. Vi vill inte det här. Kan du inte be någon annan? Men Gud sa, nej, jag vill att ni gör det här. Och vi sa ultimatum, nej men då måste du, om det ska, då måste du lösa den här saken. Okej, löste han den saken. Nej, så, då måste du lösa det här också. Okej, så Gud löste den saken. Kan du göra det nu? Och till sist så var det den sista saken han löst. Då tittade jag och min fru på varandra och så sa vi, vi måste nog göra det här. Ja, sa Paula då. Och så sa vi ja till den här killen. Men tänk om vi inte hade gjort det. Då hade inte han levt idag, eller så hade han levt på ett fängelse. Idag, du har ju träffat honom. Idag är han drogfri sedan 2,5 år tillbaka. Och jag vill bara säga till er, gör inte som vi och stoppa Gud. Testa Gud och se om det är rätt det ni ska göra, men stoppa honom inte. För det är människor som behöver er överallt. Vi ber tillsammans, så tänkte jag sjunga en sång. Och sen så ska vi gå in i avslutning och ni ska få möjlighet till förbön och sådär. Jag ska bara be tillsammans med er. Tack Jesus för att du är... Tack för att du är med oss idag, Jesus. Tack för att du ger människor nya chanser, Jesus. Gång på gång på gång så får vi vara med om det, Jesus. Och vi får se människor få vända sig till dig, Jesus. Men tack för att du också ger oss nya chanser hela tiden. Även om vi säger nej till dig. Även om vi förnekar dig. Även om vi säger saker som vi inte borde om dig. Fast vi tror. Så ger du oss en chans att komma tillbaka. Och jag ber för oss som är samlade här idag. Tack för att du ser den som sitter här med ett hjärta som känner att nej men den där Jesus, jag skulle vilja känna Jesus. Jag skulle vilja lära känna honom. Jag skulle vilja prova gå den vägen. Jag skulle vilja låta döpa mig. Tack för att du ser dem som sitter här och känner att nej men jag har ju en del hinder. Jesus, tack för att du har upplyst dem om det idag, Jesus. För nu är det tydligt. Och jag bara ber att du ska hjälpa dem att få jobba med de hinderna. Så att de får bryta ner dem. Likadant som att du hjälper mig varje dag. Att bli lite bättre. Bli lite mer lik dig på vägen. I Jesu namn. Amen. Om man medan jag sjunger känner att jag vill ha lite förbön. Kan man komma fram eller vad kan man göra då? Ja. Thank you. Jag har vilat så många dagar. Jag som en sten. Jag har väntat på bättre tider. Jag har hoppats på en enklare väg. Jag har sparat så länge på vattnet. Att det blivit surt, men jag vill gå. Genast vill jag gå. Jag är fri och villig att gå. För när min mästare befaller vill jag gå. Jag vill dit han kallar gå. Om det är hans vill jag gå. För när min mästare befaller vill jag gå. Jag har sett in i min mästares ögon. Jag har känt hans oerhörda kraft. Jag har blivit räddad och befriad. Genom hans kärlek, genom hans namn. Och jag längtar för att göra hans gärningar kända. Men framför allt så vill jag gå. Kom du helige ande, kom. Ge mig allt jag behöver, kom. Så när min mästare befaller kan jag gå. Kom du helige ande, kom. Ge mig allt jag behöver, kom. Så när min mästare befaller kan jag gå.